Policyfrågor, strategifrågor för Microsoft i den här regionen då. Och sen en tid tillbaka så jobbar jag också då som säkerhetsansvarig, vilket innebär att jag jobbar mycket med våra liksom, säkerhetsrelationer till exempel mot polis och sådär. Därför att Microsoft på många sätt är ju på väg att förändras. Vi är ju inte egentligen en mjukvaruleverantör längre som vi var för några år sedan, utan nu är vi en tjänsteleverantör med otroligt mycket känslig data i våra system. Så vi börjar förvandlas till en slags bank för våra kunders data med allt vad det innebär kring säkerhetsfrågor naturligtvis. Jag är också väldigt intresserad av IT-arkitektur och jobbar som ordförande för Sveriges IT-arkitekter. Det är en yrkesorganisation för de svenska IT-arkitekterna, kan man säga. De är ungefär 2000 medlemmar. Och jag sysslar också med en hel del andra saker som ofta är då relaterat till säkerhet och integritet. Frågor, speciellt då kring Internet of Things och molnet. Okej, den här frågan kring varför folk inte eller är rädda eller är känsliga att gå över molnet har vi undersökt ganska många år. Och man kan egentligen sluta göra den undersökningen, för svaret blir nästan samma hela tiden. Man har en koncern kring primärt privacy-frågor och säkerhetsfrågor och till viss del även inlåsningsfrågor. Och det är det som gör att man är inte alltid obekväm, men det är de frågorna som gör att man liksom inte bara landar i molnet utan en ganska lång diskussion där man har satt sig in i de här frågeställningarna i många sammanhang. Och jag skulle säga som så här att när man är ute och pratar om säkerhet och integritet i molnet så handlar ofta diskussionerna om tre olika typer av diskussioner. Frågorna, funderingarna, även yrkesrollerna som är intresserade av de här frågorna är olika. Även om det är lätt ibland att det blir en mix av frågor och diskussioner. Men om man försöker dela upp dem så handlar det antingen om säkerhetsfrågor. Och då är det diskussionen snarare så här, kära Microsoft, hur ser ni till att skydda den data som jag lägger hos er ifrån hackers eller annan otillbörlig tillgång då från externa parter. Och det är en traditionell egentligen säkerhetsanalys. Hur fungerar det kring DNS service-attacker? Hur fungerar det kring säkerhetspolicies i era datacenter etc. Sen så finns det en privacy-diskussion och den handlar egentligen snarare om Microsoft, vad gör ni med datat som ni lägger? Vem har tillgång till datat internt? Hur ser processerna ut för det? Om jag raderar information, var finns då den informationen? Finns den informationen kvar? Etc. Och det är en lite annan typ av diskussion som inte alltid nödvändigtvis är en säkerhetsdiskussion, utan det är snarare en juridisk diskussion. Alltså mycket av det här regleras då i de traditionella kontrakten som finns mellan i molntjänsterna. Och sen är det ofta en compliance-diskussion. För att de flesta företag och organisationer sitter i någon slags regulatorisk kontext. Det kan vara att du sitter inom finansindustrin och har Finansinspektionen på dig. Eller så är det patientdatalagen eller Socialstyrelsen som är ansvarig för ett regelverk kring data som du använder. Och det är ju alltid så att man kan aldrig outsourca det ansvaret till någon annan. Man är alltid till syvende och sist ansvarig för att se till att upprätthålla de här compliance-reglerna. Då måste man också förstå att en överflyttning till molnet kan upprätthålla det. Så det är väl de tre diskussionsbitarna som man alltid till syvende och sist landar i. Och ska man försöka på något sätt så dra en snabb förklaring kring den modellen som har växt upp, så kan man säga som så här att molnet har en otrolig lockelse för användarna. Vilket inte är så konstigt. Det är Ja, liksom alltid uppdaterat, det är lättillgängligt, det finns på internet, du behöver inte installera någonting, det är tillgängligt från flera devices etc. Så det finns otroligt många positiva egenskaper mot molnet som gör att från ett användarperspektiv så är business caset väldigt starkt. Tittar man ifrån IT-avdelningarna så ser det inte alltid lika positivt ut, för det är ju egentligen en black box. Man har inte från IT-avdelningarna rätt att gå in och titta och öppna upp den här och se precis hur det ser ut eller förstå hur nätverket ser ut eller vilka servrar som körs etc. Och det här är ett litet dilemma, för hur bygger man ett förtroende för den här svarta boxen egentligen? Och det är mycket det som jag och även det liksom hela industrin har sysslat med de sista åren. Och jag skulle säga att den modellen som har byggts upp då kring att få det här att funka, och det är inte bara Microsoft utan det är alla andra större leverantörer också då, det är att man lovar någonting om den här svarta boxen och så bevisar man det enligt liksom en nivå som är acceptabel för de som vill köpa tjänster kring den här svarta lådan. Om man försöker liksom sätta det här lite mer på pränt och hur det funkar rent konkret, så skulle jag vilja säga att i Europa och i Sverige så handlar löftet väldigt mycket om att följa ISO 27001, alltså säkerhetsstandarderna kring det, kontrollobjektiven i de standarderna. I USA är det annorlunda, då finns det andra, bryr man sig inte så mycket om ISO-standarder, det finns andra starka regelverk som vi också uppfyller, men i Europa och i Sverige så är det ofta ISO 7001 som är relevant. Sen så fungerar det som så att man gör en revision och en audit av det här. Och det görs av en tredje part, och det gör man också via en standard, och den standarden kallas för SSAE 16. Det är då en amerikansk auditingstandard. Och anledningen till att man standardiserar även den är att man då som kund ska kunna förstå hur den här auditen har gjort, så att man har förtroende för den också. Och sen har man då en möjlighet att kunna få tillgång till de här auditrapporterna då, för att kunna känna sig trygg med att det här löftet faktiskt är sant. Och jag skulle säga att det är lite grann det som har blivit den de facto-standarden på ett enkelt konceptuellt plan kring hur förtroende och bevis fungerar i molnet. Sen är det naturligtvis väldigt mycket mer komplext än så, men det är ändå en snabb ämnesförklaring. Jag är på om det finns. Ja, precis, där. Det finns igen. Jag tänkte vi då skulle gå lite djupare in kring det här man brukar kalla för de juridiska frågeställningarna då. Vi gör ett fokus under en liten stund då, kring de bitarna då. Och de kan vara ganska många faktiskt. Det är alltifrån gällande lag, upphandlingar, SLA, ansvarsbegränsningar etc. då. Och vissa av dem är kanske någonting man diskuterar ganska sällan, men de som är mest intressanta tror jag att diskutera här, det är det som berör då hur man hanterar integritet och PUL. Hur det fungerar med utlämnande av data, hur de processerna fungerar. Och också diskutera lite grann kring speciallagstiftningar, vilket är väl kanske där som debatten kring molnet har flyttat sig under det sista halvåret. Så tittar man på privacy-perspektivet, hur det ser ut, vad är förutsättningarna för det? Ett, vi anser att all kunddata innehåller personuppgifter. Det är möjligt att det inte gör det, men vi förutsätter att all data som våra kunder lägger upp innehåller personuppgifter. Vilket innebär att vi har kontrakt och processer för att förutsätta det, så att säga. Det fungerar ju då så att kunden som använder tjänsten är den som är personuppgiftsansvarig. Alltså det är kunden som är ansvarig för hur det här datat behandlas då. Och Microsoft är då ett biträde, det vill säga man har fått en instruktion ifrån kunden då att lagra det här datat eller processa det här datat eller göra någonting annat. Men ansvaret för datat ligger hos den som samlar in och registerhåller, vilket då är kunden. Vi har då datacenter som ligger inom EU. Huvuddatacenter ligger utanför Dublin och vi har ett backupcenter i Amsterdam och ett antal andra datacenter inom Europa också som vi inte pratar kanske lika mycket om. Access och transfer, alltså data transfer kan ske utanför EU. Lagring är inom EU, men det finns möjlighet att kunna gå in via supporttjänst etc. och titta på data till sådana andra länder. Jag kommer att återkomma till det kring vad det innebär. För det är ingen komplikation egentligen, men det är högst relevant att diskutera det vidare kring. Men liksom, med tanke på dem, liksom, den basen, då är ju frågan ofta då, uppfyller jag som kund då datainspektionens krav på hur data ska liksom lagras eller processas med de förutsättningarna. Det är nyckelfrågan och det som vi erbjuder då kring ett privacy integritetsperspektiv, det man brukar kalla för safe harbor. Safe harbor är ett avtal mellan EU och USA som då ger möjlighet att göra en data transfer till USA. Så saken är den, i personuppgiftslagen så finns det ett generellt förbud att överföra data till det man kallar för tredje land. Så att så länge data är inom Europa så räknas inte det som tredje land. Men om man för över data då till Ryssland eller andra länder, då är det en överföring som generellt sett är förbjuden att göra. Via Safe Harbor-avtalet så fungerar det att föra över data till USA för de företag då som har signat upp sig kring den här certifieringen, att man är Safe Harbor-certifierad, vilket Microsoft då har gjort. Sen erbjuder vi då också ett personuppgiftsbiträdesavtal som Datainspektionen nu då under två inspektioner har gått igenom och godkänt de kunder som har använt det här. Vi erbjuder också det som kallas för EUs standardklausuler. Det är relativt nya, det var någonting som kom för några år sedan. Vilket då innebär att om man kan erbjuda de klausulerna i avtalen så får man det är också möjlighet att flytta data inom bolaget. Så att, det innebär att du också kan flytta den inte bara till USA utan även till andra ställen inom koncernen. Så att säga. Om du har en supportingenjör i Indien så är det, kan det då fungera via en modellklausul. Och sen så erbjuder vi då också det vi kallar säkerhetscenter. Säkerhetscenter är webbsites som innehåller väldigt mycket information om hur de här olika tjänsterna fungerar. Vad data finns, vilka compliance-regler vi följer etc. Så, om vi går in lite djupare kring de här då. precis, jag sa ganska mycket om det här redan nu då. Men kring just det här datalagringsplatsen och överföringen så kan man säga då ett, det finns ett generellt förbud om det inte finns tillräckligt skydd. De sätten man kan liksom hantera då, det är lite hängslen och livrem. Safe Harbor, det är ett självcertifieringsprogram. Vill man gå in och se vilka företag som är certifierade där, då kan man gå in på den här länken då. export.gov/safeharbor. Och de här standardavtalsklausulerna då, som möjliggör också förflyttning inom företaget. Så de två frågor som ofta dyker upp då. Om man ska kunna överföra, är det då tillåtet att överföra personuppgifter till en molntjänstleverantör inom EF? Och är det då tillåtet att skicka dem utanför? Och då är ofta två svar egentligen. Och i ena fallet så Om man befinner sig inom det europeiska samarbetsområdet, då räcker det med personuppgiftsbiträdesavtal, data processing agreement nummer ett. Men om man då vill möjliggöra också de här möjligheterna till data transfer till exempel i support call, då åberopar man då Safe Harbor och EUs modellklausuler. Jag tänkte berätta lite grann om den resan som vi har gjort här kring, kring de senaste 5 åren egentligen. Då. Och vi började redan 2010. Jag var över med vår chefsjurist på Microsoft och mötte dig. Och vi började diskutera kring hur molnet liksom kommer att förhålla sig till, till personuppgiftslagen och vad det kommer innebära. Och alltså 2010, så ska vi inte komma ihåg, det var ganska tydligt. Man visste, man hade lite grann en syn på molnet på den tiden. Man såg det lite grann som ett stort, fluffigt moln över hela världen där ingen hade någon, egentligen knappt ens teknisk möjlighet att förstå vad datat fanns. Den är bara liksom flöt ut på servrar över hela världen. Vilket är en modell som faktiskt inte är varken korrekt eller riktigt som man ser på molnet längre. Men det var väldigt tidigt och vi började ju då prata med dem om att det var viktigt att försöka göra ett antal inspektioner för att förstå vad bristerna är kring den här modellen eller om det fungerar eller inte. För att många väntade under den perioden på datainspektionen att de skulle säga någonting kring det här. Så de satte igång under 2010-2011 då 3 stycken olika inspektioner. Man tittade på användningen av Google Apps i Salem kommun, så var då ett exempel på en software as a service tjänst. Man tittade på användningen av Windows Azure som exempel på en PaaS-tjänst, Platform as a Service-tjänst, vilket en kund som heter Brev och använde som en säker brevlåda på nätet. Och sen tittade man på en infrastrukturtjänst också, och det var då Dropbox. Caset där, alltså på Dropbox så la man väl ner det direkt, därför att den här kommunen som använde Dropbox sa att de inte hade någon personlig uppgift alls. Och då är inte personuppgiftslagen applicerbar. Salem kommun med Google Apps tror jag ut otroligt långt på tiden och löstes väl i praktiken egentligen aldrig. Man fick ett antal nedslag kring kontrakten. Och kring Windows Azure och Brev så fick vi ett antal nedslag också. Och det var ett slag kring frågeställningarna. Det är inte tillräckligt bra loggar till exempel för att man ska kunna undersöka vad som händer. Det är inte tillräckligt bra information om vad underbeträden, vilka som finns och var de befinner sig i vilka länder. Och sådär. Så vi satt oss ner och jobbade med det här och fick till både tekniska designförändringar kring Windows Azure och ändringar i kontrakten också. Så att 2011 gjorde man då en ominstruktion och godkände då användningen av den här brevets användning av Windows Azure, vilket var otroligt kul, för det var på många sätt det första gången som någon verkligen sagt att det fungerar, att det går. 2012 började man titta på det här runt omkring i de nordiska grannländer också. Danmark tittade man på ITU och i Norge tittade man i Moss och framförallt kring 365 när man då gav godkännande till de bitarna. 2013 började vi titta på bank- och sjukvårdssektorn. Då kände vi att nu har vi kommit en bra bit kring användandet av data som kanske inte är säkerhetsskydd. Men 2013 började vi titta på hur man då liksom kan använda även molnet för inom banksektorn, kreditkortsinformation för att lagra hälso- och sjukvårdsdata. Vi gjorde en analys kring alla regelverk som finns inom sjukvården då. Och så har det anpassade sig till våra tjänster och också därför gjorde den mappningen. Mycket arbete kring det. 2014 så tittade Datainspektionen för första gången på 8365. Vilket man inte hade gjort tidigare. Och det var då Ale kommun som hade börjat använda det i skolan. Då anmälde sig själva till Datainspektionen för att göra en inspektion. Och efter en tids inspektion där så blev då Ale kommun godkända, vilket också var en väldigt positiv utveckling kring Ristoffer 365. Och 2015 här har vi börjat titta mer kring användandet av dels så att den här nya tjänsten som kommer att vara en hälsodagbok i praktiken, ett hälsokonto på nätet, planeras att använda i Windows Azure. Och det vi håller på att titta på hur det ska funka. Så just Ales kommun kan vara värt att lyfta upp lite grann då. Det är viktigt att komma ihåg, det är inte bara så att Datainspektionen tittar på tjänsten i sig. Det är klart att tjänsten måste uppfylla liksom rätt information, rätt kontrakt, personuppgiftsbiträde måste fungera och sådär. Men det är också, en del av det är ju att se till att kunden använder det här på ett rätt sätt. Att man har gjort till exempel en risk- och sårbarhetsanalys innan man har valt att lägga över data där. Vilket alla hade gjort. Så man får inte glömma att det också är ett gemensamt ansvar att upprätthålla då personuppgiftslagen. Kan också vara värt att nämna hur det ser ut på europeisk nivå. Det är Sverige då. Utmaningen för oss och för andra som vill liksom leverera tjänster över hela Europa, det är att den svenska personuppgiftslagen är i många sätt en tolkning av den europeiska lagstiftningen, vilket gör att man kan tolka den europeiska dataskyddsförordningen annorlunda i olika länder, vilket gör att en tjänst som blir godkänd i Sverige kanske inte blir godkänd i Danmark och i alla länder. Så det är ett problem och kräver ganska mycket stora resurser från alla parter. Det som är positivt här det är att EUs så kallade då artikel 29-grupp. Artikel 29-grupp, det är då samarbetskoalitionen kan man säga mellan de europeiska datainspektionerna som tittade då på Office 365 och då under 2014 då som första företag faktiskt då i den här branschen fick ett endorsement om att den här setupen kring våra kontrakt och hur vi förhåller oss till det här då är compliant med den europeiska dataskyddsförordningen. Vilket var väldigt positivt för oss i Europa. Jag tror att man kan säga sig vad är huvudorsaken till att man ändå sett en positiv utveckling kring användandet av molnet i den här känsliga uppgiften. Jag skulle säga att det handlar om säkerhetscentren jättemycket. De här säkerhetscentren känner ni säkert till. Det är ju olika dedikerade websites för Office 365, Dynamics, CRM och Azure. Och jag har lite grann en plan att konsolidera dem där till syvende och sist. Men om man ska försöka liksom förenkla hela den här personuppgiftslagen så handlar det egentligen så här. Om du som kund inte förstår den tjänst som du lägger upp datat i. Om du inte har förmågan att förstå var data ligger, förmågan att bedöma säkerheten i den här tjänsten etc. Då kan du inte uppfylla ditt ansvar enligt personuppgiftslagen. Vilket gör att du får inte lov att lagra personlig information i någonting som du inte kan liksom, känna till eller kan bedöma. Så att därför blir de här säkerhetscentren så viktiga. Därför att de innehåller mycket information om datat finns på de här ställena. Det här är de säkerhetsregler vi följer etc. Det finns väldigt mycket information kring de här bitarna. Och det här möjliggör då för kunder att ta ett eget beslut. Det här tycker vi, nu har vi informationen, det här tycker vi är okej att förhålla oss till. Och då fungerar det här helt enkelt. Så, vi ska se om det finns några frågor så länge. Okej. Det var lite grann kring privacy-diskussion. Jag vet inte om det är någon som har någon fråga i chatten, annars så går vi vidare helt enkelt. Okej, då går vi vidare. tänkte vi skulle prata lite grann mer kanske kring säkerhetsbitarna, kanske det specifikt kring kryptering. Alltså det är en fråga som ofta väcks faktiskt, just när man kommer till personuppgiftslagen och kring hur man skyddar sig liksom sitt data från leverantören mer eller mindre. Och den där diskussionen kan bli ganska komplicerad, för att kryptering skulle jag säga måste man prata inom en viss kontext. Så jag tänkte prata lite om de olika kontexterna. Den ena kryptering-diskussionen handlar ju om data som är in transit. Det vill säga att när du kopplar upp dig till tjänsten och kommunicerar med tjänsten över internet, så är ju datat naturligtvis krypterat. Och det där är inte någon speciellt komplicerad process här vi pratar om, utan det är traditionella internetkrypterings, asymmetriska krypteringstekniker, SSL etc. Men det handlar ju om att skydda egentligen kommunikationen då, och också se till att det finns en integritet och ingenting förvanskas i den här kommunikationen. Men det här har vi hållit på med under 20-30 år här på internet, så det är inte något nytt. Det som delvis är nytt kring kryptering, det är det vi gör inom datacenterna. Det vill säga att vi numera, och i hög grad på grund av Edward Snowdens liksom revelations här i juni för två år sedan då, vilket gjorde att vi var tvungna också att kryptera data. Trots att vi äger nätverken, trots att vi äger fiberkablarna, så krypterar vi dem nu även mellan datacenter och mellan större tjänster då, för att skydda sig egentligen från det man kallar för bulk interception, där man går in och försöker koppla upp sig på kablar och övervaka intern datatrafik. Det kan vara allt från atombåtar som går ner på 10 000 meters djup och koppla upp sig etc. Så det här har varit en viss förändring som har skett de senaste åren. Sen har vi kryptering för data som är lagrad på hårddisken, eller data address. Och den där är ibland lite mer komplicerad att diskutera kring. Därför att jag skulle säga att det här beror lite grann kring alltså förmågan att kunna lagra sin data krypterat i de här tjänsterna. Det beror lite grann på vilken typ av data som man eller vilken typ av tjänst som man använder. Om man liksom använder de traditionella Azure-tjänsterna, plattformstjänsterna, då har man en väldigt stor förmåga att kunna göra det. Du kan, numera finns det databaserna i sig som kan kryptera per default. Det finns hardware, HSM-moduler som du kan lagra kundnycklar som kan kryptera. Du kan kryptera datat själv med en egen nyckel. Och liksom. Så att det finns väldigt stora möjligheter att kryptera datat i din applikation så att det inte är tillgängligt för någon annan internt Microsoft, så att säga. När man pratar om software-tjänster som Office 365, då är det där lite klurigare, för att i många fall så om man krypterar informationen med en egen nyckel, då tar man också bort förmågan för många av de tjänsterna i Office 365 att kunna liksom leverera värde. Du vill kunna söka i din e-post till exempel. Du vill komma hela tiden nya funktioner som vill liksom utnyttja datat för att liksom ge dig en extra funktionalitet. Och det där är svårt att göra om datat är krypterat. Då kan du inte processa eller bearbeta det för att leverera dig någon resultat. Så det där är en mer komplicerad, alltså det är svårare att kryptera ju högre upp i värdekedjan du kommer på det sättet. Även om det finns delvis lösningar kring det också. I framtiden så ser man också avancerad matematik som kanske till och med kan göra processa datat trots att man inte vet vad som finns inuti det då. Men det ligger lite grann i framtiden. Och sen så har vi, och sen dataadress, det skyddar ju också då, om vi pratar om BitLocker till exempel, kryptering, då är det ju, handlar det ju om att skydda egentligen att någon in i datacentret tar med sig en hårddisk. Vilket är en ganska orealistiskt scenario på många sätt, för att vi pratar om miljontals hårddiskar i datacenter. Och det är alltså någon som bara går runt där har ingen liksom, möjlighet att förstå var det här datat finns naturligtvis. Men det är också krypterat där då. Och sen så är det ju den sista, det är ju liksom en end-to-end krypteringsbit som också kan vara relevant i vissa scenarier där inte molnet är inblandat. Okej, okay. Ska vi se om det är... Jag tänkte också passa på att nämna en annan grej då. Det är det man brukar kalla för ISO 27018. Som är en ny molnstandard som delvis har varit framtagen i, här i Sverige. Som är en privacy standard som jag tror vi kommer att få se mer av. För att tidigare har inte direkt funnits någon standard som speciellt inriktad just mot integritetsaspekten för molntjänsterna. Men vi har nu valt att förhålla oss till den här nya standarden och certifierat oss och våra produkter kring det här. Och det är allting från att vara transparent för data till att se till att garantera att det här data aldrig kommer att användas för advertising till exempel. Och att liksom respektera användandet för kundernas användare för datan. Jag tänkte att vi landa lite grann också här. För det är också en diskussion som går upp ibland. Hur vet jag hur det här datat används i bakgrunden? Vem är det som har liksom förmåga att få ut det här datat om de frågar? Och vi samarbetar ju med svensk polis till exempel i olika typer av brottsutredningar. Där det då kan vara relevant att hämta ut data. Och det fungerar då som så att polisen i en brottsutredning inkommer med en formell request att få ut data för en individ. Och sen så tittar vi på att den är korrekt, den här, och sen så skickar vi det i Sverige och sen så skickar vi det då vidare om vi anser det korrekt. I Sverige så har man ungefär 300 sådana request per år då, som är riktade åt ungefär 500 individer. Och det vi ser här då, till exempel i den här punkten kan vi säga, det är att den här typen av utlämnande data är i praktiken aldrig content eller innehåll, utan det är i stort sett att alltid mäta data kring den här datan. Och det är inte så konstigt, för när polisen håller på med en brottsträning så har de ofta innehållet redan. Det kan vara ett hot eller någon annan typ av liksom, kriminalitet i själva meddelandet. Och det de är intresserade av, det är ju då att få reda på vem det var som, försöker bevisa vem det var som ligger bakom det här hoten eller meden eller annat. Och det här är då någonting som i praktiken är mer eller mindre bara riktat mot konsumenter. Jag tror att av, om man tittar på de här 122 000 request som kommer in till oss per år, så är ungefär 4 av dem, 2014, då var riktade mot företag. Så det är en total dominans av att hämta ut data kring konsumenter. Av de här 4 då så, som kom in till oss om att ge ut data för Enterprise-kunder, så 3 av dem skickade vi då vidare till polisen, vidare till kunden. Och i det fjärde fallet så bad kunden oss att ta fram datat. Så att man kan säga som så här, det är väldigt inriktat mot konsument. I de få fall det då har hjälpt Enterprise-konten så har vi då skickat vidare till användaren och till kunden istället för att vi ska bli inblandade kring att dela ut data där. Vi har gjort ett antal olika grejer också som kan vara intressant. Den säger det här 2014 också, det är detta här som vi pratade kring den förstärkta krypteringen under 2014-2015. Så vi har ju gjort det betydligt svårare skulle jag säga idag att försöka övervaka våra tjänster, både med en starkare krypteringsnyckel och också olika tekniker som man till exempel kallar perfect forward secrecy, som då ser till att du liksom inte kan återskapa krypterad information om du lyckas få tag i nyckeln i efterhand. Och så. Vi förstärker också de rättsliga riktlinjerna, vilket innebär att om myndighet, till exempel amerikanska myndigheter, kommer till att säga att vi vill ha data om den här kunden, och ni får inte lov att berätta det för kunden. Det gör ju så här automatiskt att vi ger det, liksom, den typen av request tillbaka till kunden. Och så har vi det, då går det per automatik till domstol och bestrider det. Då. Och vi har också lagt in, skapat något som heter Transparency Center då, för att kunna ge möjlighet för vissa kunder då, att titta på koden, åka ut den här Transparency Center vi har efter i Europa nu i Bryssel. Och kunna få testa och säga att koden inte innehåller någonting som den inte borde innehålla. Då. Jag tänkte att vi skulle landa lite grann också kring den här sista biten som jag pratade om, vilket är speciallagstiftningar. Nu vet jag inte om det är någonting som egentligen är sådär jätteapplicerbart kring er, det kan ju vara det. Men det är väl mycket där som diskussionen kring målet är just nu. Om man går in och tittar på någon speciallagstiftning så försöker man säga att den är i compliance med målet. Och det är till exempel en intressant diskussion kring vad man kallar för OSL, offentlighets- och sekretesslagen. Så att då är lite grann konceptet så här, kan man då lagra information om du har ett krav, ett sekretesskrav, så att du får inte röja den här informationen till tredje part. Är det då okej att lagra den i en molntjänst om det finns en teoretisk möjlighet för någon att kunna accessa den här? Och det är lite grann det som den här diskussionen handlar om då. Och jag tror att man väntar in det där lite grann att se vad den första processen och domstolsbeslut blir kring det. Jag är ganska förhoppningsfull faktiskt kring det där, och det är mycket kring hur tekniken tillåter. Ett bra exempel här, det lanserade vi här nu i april. Jag tycker det är ganska spännande, det är det som kallas Customer Lockbox i tjänsten då Office 365. Alltså det fungerar som så här att när en servicetekniker, det skapas ett supportärende. Normalt sett så finns det ingen som har tillgång till information överhuvudtaget. Systemet tillåter inte någon servicetekniker att kunna gå in och titta på information. Men vid ett supportcase kan man då få en så här eleverad bubbla, så att du får en möjlighet att då gå in, få en bubbla, access till den här kundens data för att skapa och reparera den i den supportcaset, göra det man behöver göra, och sen så när du är klar så stängs då den här bubblan och du har inte access längre. Med customer lockbox, tekniken, den här lockbox-tekniken har funnits tidigare, men med customer lockbox det innebär det att supporttekniker kan inte ens gå in. De kan inte få den här rättigheten utan att kunden då har godkänt det via sin Office 365 adminportal. Så att om man begär det här supportcaset så får man då en möjlighet, så dyker det upp helt enkelt att den här supporttekniken vill nu ha access. Kan du ge honom access till det här datat? Ja eller nej? Det innebär att det blir ett aktivt handlande att faktiskt ge access till en extern part, vilket jag tror kommer att var väldigt viktig för den här OSL-diskussionen om sekretesslagen. Det är intressant. Ja, finns det några frågor? Nej. Jag tänkte då kanske lämna molnet lite grann. Stefan ställer en fråga. Hur flödar informationen i Azure Active Directory över världen? Stannar den bara inom EU eller överförs den till tredje land? Ja, det finns ju vissa tjänster. Om man tittar på de Azure-tjänsterna som finns, så är ju vissa då lokaliserade till de flesta tjänster tillgängliga i alla regioner. vissa tjänster, och det finns det beskrivet i Trustcenter, är inte tillgängligt kanske i alla regioner. Det kan vara om du behöver en väldigt stor virtuell maskin till exempel, då kan du bara välja en viss typ av datacenter. Sen finns det vissa tjänster som är globala tjänster, ett fåtal. Det är Azure Active Directory bland annat, det är DNS till exempel. Det är om du vill de här cachningstjänsterna för att distribuera content worldwide. Och de finns då på global basis. Så att det finns en replika i EU till exempel kring Azure Active Directory, men det finns också en replika i USA. Och då träder då de här grejerna in kring det vi pratar om kring EU-moll-klausulerna och Safe Harbor-delarna in då som möjliggör det. Jag ska svara på frågan. Är det någon annan fråga? Okej. Okay. Då går vi vidare. Jag ska prata lite kort då kring Windows 10 och privacy-frågorna. Det har ju varit en del, precis när Windows 10 dök upp så var det en del medierapportering kring det. Jag var med i Svenska Dagbladet bland annat kring en artikel runt det där. Och det har ju varit mycket fokus kanske på den här typen av tjänster som Cortana. Som är ju en personlig assistent som registrerar väldigt mycket om dig som individ. Och då har diskussionen varit väldigt mycket kring vad är det för information som samlas in egentligen. Och jag skulle säga att det är inte egentligen någon större skillnad med Windows 10 och Windows 8 och Windows 8.1 hur det fungerade där. Utan det är i stort sett samma. Det är bara att det har blivit ett mycket starkare fokus på det här i Windows 10. Det har varit en stor lansering och man har skrivit en hel del kring de här bitarna. Men integritet och privacy-aspekterna fungerar som så här i Windows 10. Nu har man då en, om man startar sin kontrollpanel och så finns det då en privacy-sektion där, den här längst ner. Då. Och där finns då samlat om privacy reglar skulle jag säga då, som du kan ställa in i Windows 10. Då. Och om ni kommer ihåg Windows 8, så var, om man gick in med privacy games, så var de faktiskt ganska komplexa. Det var ganska, kunde vara ganska svårt att förstå vad som verkligen hände. För att det fanns väldigt många olika alternativ. Vilket gjorde att det kunde vara svårt att veta den riktiga liksom, effekten om du hade 10 eller 12 eller 15 privacy reglar. I Windows 10 är det färre. Och på många sätt tycker jag det är mycket enklare att stå här än vad i Windows 8. Så här handlar det om helt enkelt att gå in under privacy sections och sen så kan du då helt enkelt stänga på eller av ett antal tjänster, förmågan då för tjänster och andra appar att använda olika typer av funktionalitet på din dator. Så en del handlar ju om hur Windows 10 i sig fungerar då. Till exempel att använda det man kallar för advertising ID eller inte. Det innebär att en app som vill reklamfinansierade som du installerar får en möjlighet att skicka reklam mot en viss grupp. Om du får av det advertising ID så blir du anonym. Och då får de inte möjlighet att profilera. De får aldrig reda på vem du är, men de får en förmåga att kunna profilera sin information till individer. På samma sätt som med cookie kan man säga. Det är nästan en cookie av och på. Sen finns det då möjligheter, sen finns det de andra bitarna här kring location, camera, microphone etc. De handlar i väldigt hög utsträckning kring vad apparna får lov att göra. Det vill säga, vill du slå på eller slå av location-möjlighet överhuvudtaget på din dator så kan du göra det. Eller vill du ställa in location-möjligheter per app så kommer du då få listat alla appar och kan stänga av eller på vissa appar och deras användning. Så det som kan vara lite så här utmanande kring Windows 10 och prata om privacy, det är just den skillnaden mellan tjänster som du installerar, vilket kan vara gratis tjänster som fungerar mer på reklam naturligtvis då. Många appar gör ju det. Och vad de då kan använda eller inte använda. Och hur Windows 10 som sådan skickar information. Windows 10 som sådan profilerar inte användaren. Det är viktigt att och komma ihåg. Det finns ingen sån funktionalitet i Windows 10 alls. Utan det är bara teknisk data. Så, jag har några slides till, men jag tänkte kanske stanna upp för lite frågor. Jag tänkte säga det också, är det någon som vill ställa frågan med mikrofon så får ni räcka upp handen där så ger jag er möjlighet att använda mikrofonen. Det är några som skriver här, vi väntar och ser vad de. Förresten Daniel, ska du säga något om Cortana också? Den finns väl inte i Sverige än, men vad händer där?
Exakt. Ja, Cortana är ju intressant. Det har kanske varit mycket fokus där, för den är ju då ny. Cortana finns inte i Sverige, men kommer att komma så småningom. Jag har ingen tidsplan för det tyvärr. Men där har ju varit en diskussion, och det är inte så konstigt, för Cortana är ju uppbyggd för att lära känna dig som individ väldigt mycket. Den vet din kalender och den behöver veta din kalender för att kunna analysera och veta om du är ledig eller inte ledig och sådär. Så det är ju en personlig assistent. Och privacy settings för Cortana är ganska enkla skulle jag vilja påstå också. Man går in under, liksom, man trycker på Cortana-appen och sen så går man upp under privacy settings där. Och då kan man helt enkelt slå av eller slå på överhuvudtaget möjligheten för Cortana att få tillgång till någon information. Och då använder inte Cortana den här informationen alls. Så att Cortana är ju, som man egentligen fattar, ett slags individuellt beslut kring om man vill använda det här eller inte vill använda det. Men rent praktiskt är det ju så att om den inte får tillgång till kalendern så kan den inte heller erbjuda de här tjänsterna kring att boka möten etc. via Voice. Så det är väl den typen av beslut man får göra. Men Cortana är ändå en separat tjänst som du då ställer in via det sättet.
Okej, men privacy för Cortana är i själva appen, det är inte i kontrollpanelen då under privacy där.
Nej, jag tror att den är två delar faktiskt. Primärt är den i själva appen. Och sen tror jag det finns någon privacy, en privacy-sättning eller någonting kring i privacy-delen också. Jag kör inte Cortana själv eftersom jag också kör den svenska regionen här just nu. Men när jag tittade på det, när jag testade Cortana, vill jag minnas att det var så. Men majoriteten är i privacy, är i själva Cortana-appen.
Okej, Per Hörnblad ställer frågan då om Cortana är alltid på som default. Hur är det med det?
Det är själva installationen tror jag är osäker kring hur om du får frågan om du vill slå på Cortana eller inte, det är jag faktiskt osäker på. Men annars är den på och då måste du helt enkelt gå in under Cortana och bara stänga av helt enkelt, vilket du kan göra. Man går helt enkelt ner till det här, nu har jag inte det installerat här tyvärr. När man går ner här kring den Search Window så då finns det Cortana. Du ser den här, säger den att det är available in the region. Men då finns den här uppe helt enkelt. Bara slår man av den.
Okej.
Det är ganska enkelt.
Sen har jag till en fråga. Kan jag som användare stänga av att inga personuppgifter skickas ut i molnet oavsett vad min arbetsgivare tycker och tänker? Den är nog lite svår, men kan du försöka den, Daniel?
Ja, så man kan säga så här att, och det är också viktigt att separera dem mellan de här konsumenttjänsterna och partisystemet som sådant. Det finns en del av de här konsumenttjänsterna som är ju då till exempel sökfunktionaliteten som är kopplad till ditt personliga Microsoft-konto. säga. Och det är ett individuellt beslut man gör. Så det är inte arbetsgivaren som egentligen har någon rätt att säga någonting om det. För att de känner inte till det, liksom, ditt Microsoft-konto. Så om man väljer att koppla på det här Microsoft-kontot då börjar man använda många av de här gratis konsumenttjänsterna då, som Spark till exempel. Och det är ju då man liksom skapar en profilering kan man säga när man använder sök och andra saker. Den kan man ju då välja att stänga av också om man vill. Man kan då gå in under, jag tror att jag skulle kunna visa det här möjligtvis. Lägg under privacy här. Så finns det då till exempel här manage my Microsoft advertising and other personalization. Så finns det då alltid en möjlighet att besluta kring om man vill att man ska liksom bli profilerad kring att man liksom gillar X eller Z. Men frågeställningen här, det är väl att arbetsgivaren, det skickas inte personlig information som arbetsgivaren liksom har beslutat att det ska skickas ut. Jag vet inte riktigt, jag vet inte om du vill ställa frågan lite annorlunda. Eller, men mitt svar är väl egentligen personuppgifter kan inte din arbetsgivare egentligen se till att det skickas ut.
Okej, Per Hemblad. Jag vet inte om det är ett påstående eller en fråga. Cortana, att man kan stänga av den via System Center. Jag antar att det går att göra via policy och skicka ut också.
Ja. Bra fråga. Jag vet inte. Men i stort sett allt går väl med eller mindre att ställa in kring privacy-bitarna via System Center, skulle jag tro. Exakt om vi kan stänga av Cortana eller inte kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Min gissning är ja. Men jag kan absolut kolla upp det.
Ja, men det kan vi också göra. Det är en teknisk fråga så att säga. Eske svarade att han tyckte det svarade ganska bra. Och som sagt var, om man inte lägger in sina privata konton i sin skoldator så går det inte att få någon koppling mellan det.
Nej.
Men om vi väntar på fler frågor har jag en fråga också här. Om du skulle sammanfatta då, vad krävs för att ett universitet eller högskola ska kunna gå till målet att Office 365, Azure AD och de bitarna, om man sammanfattar det, är det ett biträdesavtal och en risk- och sårbarhetsanalys? Eller behövs det mera?
Ja, jag skulle säga att utan det är helt enkelt en risk- och sårbarhetsanalys. Allt annat finns på plats idag. Jag säger inte egentligen anledning till att det skulle finnas en anledning att det inte skulle funka. Utan om man gör risk- och sårbarhetsanalys, då har man ju gjort en egen bedömning. Helt enkelt. Och då har man tittat på ett klasscenter och sett, är det här rätt eller fel, är det tillräckligt säkerhet eller inte. Och då har man fattat det beslutet och det är det som är den viktiga punkten. Och sen har det visat sig då med Datainspektionens inspektioner de sista åren att resterande bitar kring personuppgiftsavtal etc. är tillräckliga. Så att mekanismerna finns på plats idag faktiskt. Så jag tror att man kan få lite, om man kontaktar AL också så kan man få titta på hur de gjorde sina risk- och sårbarhetsanalyser. De kan skicka ut dem där så kan man bedöma lite grann kring hur de gjorde för att det blir godkända.
Okej.
Okay. En ny fråga här då. En molnfråga.
Ja.
Jag pratar om Ale kommun och då är frågan om löste sig frågan kring nödvändig information om i vilka länder personuppgifter krävs underleverantör eller finansierad och behandla personuppgifter. Jättebra fråga. Det är korrekt. Ale kommuns
inspektion hade en punkt som sa att allt är bra. En grej, så sa de. Era personligtvis underleverantörer vet hur de är med, men vi vet inte i sin tur i vilka länder som de är registrerade i då och verkar. Ja, vi löste det faktiskt väldigt snabbt på en eller två månader bara och återkom till Ale med det och de skickade in det till Datainspektionen, så det är också på plats och klart. Bra fråga, tack.
Men betyder det i praktiken att man som kund kan se ända ner till städbolaget i datorhallen?
Ja. Alltså, det är ju underleverantörer som då har någon slags access till data. Man kan säga att det rör sig om praktiken. Det är ju supportpersonal där man är liksom i, kan ta in vändor i viss mån. Men om man säger att städpersonal har, det är möjligt att de är även listade där. Men i praktiken har ju de ingen tillgång till data om de inte ut och rycka ut en hård, ska jag säga.
Nej. Du var inne på det tidigare, det här med support. Och den ser vi rätt ofta in den. Men det är inget problem så att säga längre, utan det här, det ni har sagt så att säga på det här säkerhetscentret räcker då. Och de här reglerna som finns räcker för att det ska vara okej för att en indisk tekniker går in och jobbar med datat eller tjänsterna vi har.
Ja, det räcker då. Och då är det precis det. Och då är det de här standardklausuler och safe harbor som är juridiska verktyget för det. Så det fungerar.
Mm. Vi väntar på fler frågor, men jag har en emellan. Salen här. Det är en konkurrent som de använde. Men vi svarade som sa att till slut så blev det okej. Okay. Men Googles avtal. Jag har inte följt dem
i Salen fallet blev det väl inte. Jag är inte helt hundra uppdaterad. Så det, vad jag vill minnas var att både Google stämde Datainspektionen och Salen stämde Datainspektionen. Sen gick det vidare till förvaltningsdomstol och någon runda till där. Och till slut blev det inte godkänt. Och de förlorade. Under tiden så har vi Google uppdaterat avtalen och det gjordes en instruktion i Simrishamn där man tittade på Google Apps. Så där godkände man i det fallet så i Simrishamn. Men Salem fallet tror jag slutade i någon slags limbo, jag vet faktiskt inte exakt. Men det blev aldrig godkänt.
Okej. Per frågar här, när kommer Cortana till Sverige? Vet du det, Daniel?
Nej, jag vet inte tyvärr. Jag har inte någon sån information. Jag önskar att det hade kommit imorgon, men det gör inte det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det handlar mycket om både om förståelse för det svenska talade språket. Bland annat också den lokala kontexten, lokala indexeringen för liksom hur de svenska flygen fungerar och sådär. Så det är ganska mycket som måste till, men jag hoppas att det dyker upp så snart som möjligt. Men jag har tyvärr ingen makt alls.
Okej. Jag har en fråga till då som väl dyker upp i olika sammanhang. Det är, kan vi som myndighet eller enskilda personer någon gång hamna i amerikansk domstol eller svensk lag som gäller för oss hela tiden?
Ja, just det. Jag vågar inte riktigt svara på den frågan, tror jag. Jag skulle behöva ta med Mattias och jurist här för att svara hur det ser ut i kontrakten. Det står ju beskrivet i det kontraktet man skriver i. Jag tror att jag vågar faktiskt inte svara på det.
Okej.
Okay. Jag kan absolut ta reda på det.
Joakim hävdar att enligt PUR så är det svensk lag som måste gälla. Det kan jag nog tänka mig också kanske.
Absolut, alltså svensk lag gäller. Och det är ju viktigt att komma ihåg också. Vi är ju det följer ju svensk lagstiftning i alla delar. Det liksom levererar ju aldrig en tjänst som är olagligt enligt svensk lag. Det kan ju vara vissa sådana här kontraktuella saker kring om du vill liksom någon process kring att SLA att inte har fungerat som det ska och sådär. Så de här kommersiella processerna, jag är osäker på väldigt dålig i kontrakten. Men det är alldeles riktigt, svensk lag gäller kring PUL, helt riktigt.
Yes,
och frågan
okay.
Yes, också. Hur har det gått med överklagandet kring vilken lag som gäller? Ruling from the bench in New York. Och den här, jag kan bara ge lite bakgrund till den då. Det är ju så att det finns ett case i USA där det var någon utredning kring ett knark på ett eller annat sätt, en brottsutredning där. Där polisen då vill ha ut information ifrån kring den här användaren då, som finns i ett datacenter i Dublin. Och då menar ju vi på att amerikanska myndigheter inte ska gå till Microsoft på det sättet, utan vi menar på att vi ska säkert ha den här datan att den går till Irland och be de brottsbekämpande myndigheterna där att komma med en request. Och där anser då USA att de inte behöver göra den här typen av international treaties som finns. Utan kan då, för att det är snabbare att gå då direkt till oss. Och det där har vi då dragit till domstol. Och säger att amerikansk lagstiftning gäller på det sättet i Dublin. Och det har varit två stycken instanser och nu är det den tredje. Och jag tror att den tredje är faktiskt här i veckan. Jag tror att i slutet av veckan så att vi har gått upp här för tredje gången i domstolen. Så det är en pågående process som kommer bli väldigt intressant att se var den landar faktiskt. Den betyder lite grann kring hur länder ska förhålla sig till varandra när man är i brottsbekämpningarna. Om man behöver liksom gå till ett annat land för brottsbekämpande instans eller om man kan gå direkt mot ett företag som har data. Det är spännande. Det är något som kommer att påverka hela målindustrin.
Okej, Joakim Nyberg har en kommentar här.
Men om svensk PUL-data finns i Irland, kan då Irland lämna ut dessa uppgifter till USA? Ja. Jag är lite osäker kring exakt hur det funkar. Ja, det är klart att våra datacenter i Irland går ju också under irländsk lag. Jag har väl svårt att säga att Irland skulle kräva av Microsoft att lämna ut svenska kunders data. Vi skulle ju slå bak ut om det skulle hända och gå till domstol. Ibland blir det väldigt komplext när du har konkurrerande länders lagstiftningar. Och det är det vi hela tiden försöker undvika, till exempel i det här caset som jag beskrev precis. Och vi vill ju att länder ska gå till andra länder. Så det är svaret, en konkreta fråga på svaret. Jag är lite osäker kring hur vi ska också vilja ha med vår jurist kring det. Det är lite för detaljerad juridisk fråga som jag ska veta. Exakt.
Jag kan ju nämna det också för alla att vi försöker få en Microsoft jurist också att ta ett webbinar och då skulle vi kunna gå in på de här med juridiska frågorna i detalj. Förhoppningsvis kan vi ha det webbinariet någon gång i oktober, men det är inte klart. Dessutom så diskuterar vi också med en annan svensk jurist som är insatt i det här med IT-lagstiftningen att också ta ett webbinar med henne. Så att vi kommer att gå vidare med de här frågorna, vi lämnar dem inte efter det här webbinariet.
Det är bra.
Ja, en annan fråga, Daniel också. Den här sök, har ni inte varit diskussion om den här söktjänsten i Windows? Den är väl inte ny? Det här att man söker sin lokala dator så går den vidare ut på internet då. På så sätt skulle man, det är väl Bing antar jag, skulle kunna få ett spår in i datorn.
Ja, nej, det är inte, det är ju också som det fungerade i Windows 8 egentligen då, att man, det blir ju ett nytt fönster kan man säga mot, istället för webbläsaren så skriver du det sökfältet där, men du hamnar ju till syvende och sist i en Bing-sökning eller en Google-sökning om du har ställt in Google som default. Så att, och då faller du ju under den traditionella kontexten kring hur du liksom använder sök. Det är ingenting direkt nytt där kring Windows 10.
Okej, okay. Har en liten fråga till. Du pratade om hälsodata tidigare. Vi har ju sjuksköterskeutbildningar på många ställen i Sverige och vi har ju naturligtvis också forskning kring där det finns känsliga uppgifter. Om du kommenterar till exempel forskning, hur behöver man göra där? Hur gör de som har känsliga uppgifter där?
Ja, alltså jag ser ju att det fungerar bra kring molnet också. Så det handlar ju om du går upp i de här mer känsliga uppgifterna, då kommer ju Datainspektionen kräva primärt att få faktiskt autentisering ifrån de som ska accessa det här. Det är väl det de kommer ha en synpunkt kring, så att säga. Och det kan man ju slå på. Man kan använda det då, både kring Azure Active Directory-bitarna och i Office 365. Men så bygger man ett case med liksom känsliga personuppgifter i molnet, då bör man slå på. Så att folk som loggar in och har access till det här då måste använda sig av tvåfaktorsautentisering. Och då säger jag att det finns ingenting anledning att det inte skulle funka. Men normalt sett så är det ju, många gånger så finns inte den där tvåfaktorsautentiseringen då. Och det är därför man kanske valt att inte lägga den typen av uppgifter där heller.
Har vi flera frågor där ute? Nej, det verkar inte som det. Men som sagt, vi återkommer till alla de här frågorna senare i det här projektet också. Jag har inte några fler frågor egentligen i mitt batteri.
Nej.
Kan du berätta? Du kanske kan berätta om det här Cloud Sweden och lite annat. Händer något i höst, något annat vi borde bevaka så att säga kring de här frågorna som du vet om?
Ja, det händer inte så mycket kring Cloud Sweden och Euroclear de här som är riktigt nytt. Det som är lite grann på gång som kan vara intressant är att Näringsdepartementet och vi har ju våra IT-ministrar och nämnt har ju, de har ju då kommit en de har gett ett direktiv till Pensionsmyndigheten att göra en analys över hur molnet liksom ska användas i offentlig sektor. Jag tror att man, och den kommer de vilja släppa, tror jag, i december eller någonting sånt. De håller på nu att göra den där undersökningen. Så de har ju fått ett officiellt uppdrag att titta på det. Jag tror att det primärt rör sig om att liksom beskriva nyttorna och utmaningarna. Inte nödvändigtvis komma med det, så här, konkreta direktiv, men det är väl ändå den första gången vi har sett det komma som ett officiellt liksom mandat från staten. Det kan vara värt att hålla koll på.
Vem var det som har fått uppdraget? Jag missade.
Det är Pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten? Okej. En annan fråga som du kom in på där. Statens servicecenter. Vet du om dem? De köper väl in alla tjänster och sen servar offentlig sektor med. Har de haft några diskussioner kring det här med molnet och några utredningar? Vet du om det?
Nej, det är ingenting jag känner till faktiskt. Det är
Nej.
mycket möjligt att de har, men det är ingenting jag känner till.
Ja, då kanske det är dags att runda av. Om ni inte har fler
Precis,
frågor.
men jag ska se till att få upp den här prestationen också. Den är inte riktigt laddad upp den, tror jag. Nej.
Nej, om du
Ja,
skickar en till mig ska jag lägga ut den på vår hemsida för projektet.
yes. Ja, men det ordnar jag.
Sen kommer den här webbinariet också, som spelas in, det kommer också ligga en länk till det där så man kan lyssna på det i efterhand. Ja, okej. Okay. Har vi inga fler frågor så då tackar vi Daniel och så ses vi senare på nästa webbinar som förhoppningsvis blir det om 14 dagar. Jag har inga tider ännu för det, men jag hoppas snart kunna meddela dem. Okej, okay. Tack
Yes.
Daniel för din prestation.
Toppen. Tack allihopa.
Hej då.